Kristi Jesu utblottelse eller förnedring. Innan vi läser Filipperbrevet 2, verserna 7-8, som är själva huvudstället för läran om Kristi Jesu förnedring, ska vi läsa ett ord ur aposteln Jakobs brev. I Jakobs brevs första kapitel, den 17 versen, heter det att hos Gud ingen förändring äger rum. Alltså, Gud förändras inte. Det är blott dödliga människor som det tillkommer att förändras och omgestaltas. Gud förblir oföränderligt densamme, säger Bibeln. Denna sanning om Guds oföränderlighet, ja, den finns också bevarad utanför skriftens uppenbarelse. Det syndafallet medförde ju inte att själva Guds föreställningen försvann, att själva Guds föreställningen plånades ut. En viss allmän gudstro blev kvar. Föreställningen om en helig Gud, föreställningen om en oföränderlig Gud, som i sin allmakt skapat världen och som belönar det goda och bestraffar det onda. Den föreställningen finns än idag, den allmänna gudstron. Den grekiske filosofen Platon, den hedniske filosofen, som levde 347 före Kristus, han har ju utövat ett stort inflytande i västerlandet genom sina tankar. Platon hade inte läst Gamla testamentet. Men Platon förklarar att för Gud är en förändring omöjlig. Och han tillägger: jag säger här inget nytt, utan endast vad som redan länge är erkänt. Platon visste detta utifrån sitt förnuft. Och denna insikt och denna kunskap förklarar han sig dela med andra. Hos Gud är ingen förändring. När aposteln Jakob skriver detta återger han alltså en sanning som redan var känd och erkänd före Bibelns uppenbarelse. Vad beträffar Kristus Jesus säger Hebreerbrevets författare att han är densamme igår och idag så och i evighet. Denna sanning är ej nedlagd i det mänskliga förnuftet. Sanningen om den evige Gudssonen som är och som var och som skall komma, Uppenbarelseboken 1:8. Sanningen om honom som är alfa och omega, begynnelsen och änden, den är nedlagd i Bibeln, i den heliga skrift. Där står det skrivet att han är densamme, oföränderligt densamme, Hebreerbrevet 13, vers 8. Om lärare som talat Guds ord, om sådana säger Hebreerbrevets författare att det har slutat sina dagar. Det har förändrats, det har slitits ut och det har dött. Och tänk på dem och efterfölj deras tro. Men den gudomliga läraren Kristus Jesus, han har inte dött. Jesus, den förhärligade, säger själv: jag var död, men se, jag lever. Han som predikar i Galileen och korsfästes utanför Jerusalem, och som själv säger till Johannes: frukta icke, jag är den första och den sista och den levande. Han sa också till sin apostel, som befann sig på ön Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull, till denna apostel säger den förhärligade: jag var död. Kristus Jesus undervisar alltså sin apostel, som säger om sig att han med de andra lärjungarna hade del i bedrövelsen. Kristus undervisar sin apostel om sin död och tröstade sin tjänare. Han undervisade aposteln Johannes om sin förnedring, sin förnedring, sin utblottelse. Jag var död. Om Jesu Kristi utblottelse och förnedring undervisar aposteln Paulus, och huvudstället, det är ju Filipperbrevet 2, vers 7. Vi kan ju läsa femte versen. Var en så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till i gottskepna men icke räknade jämligheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. så befanns han i utvärtes motto vara så som en människa och ödmjukare sig och bli lydig in i döden, ja in i döden på korset. Kristi förnedring, själva förnedringens kulmen, den anges i den apostoliska trosbekännelsen så att den blev pinad under Pontius Pilatus, att han korsfästes, dog och blev begraven. Och aposteln Paulus sammanfattar: Kristus Jesus, han utlottade sig själv, han förnedrade sig själv, lydig in i döden. Kristi förnedring, allt detta som drabbade honom under hans kötts dagar, Hebreerbrevet 5:7, det vill säga allt detta som drabbade honom under hans förnedringstid, detta att härlighetens herre korsfästes, ja, det hör till det svårförståeliga i vår kristna tro. Detta var ju också för greken en dårskap och för juden en stötesten. En korsfäst Kristus. I dennes person och i dennes verk vilar trons hemlighet. Vi talar därför Guds hemliga visdom när vi här idag ska tala över ämnet om Kristi förnedring, Kristi utlottelse. Om allt detta som skulle drabba honom, säger Jesus själv att det måste ske. Människosonen måste gå till Jerusalem och lida mycket och att han skulle bli dödad. Men på samma gång är det viktigt att det sägs, Jesus själv säger, att Kristi förnedring, hans utlottelse, det är hans egen viljehandling. Han ville det ju själv. Se, vi går nu upp till Jerusalem. Väl medvetna om vad som skulle ske, gick han dit upp. Kristi utlottelse är hans egen lydnadshandling. Kristus utlottade sig själv, han förnedrade sig själv. Och detta för vår frälsnings skull. Vari består då hans utlottelse? Och vi svarar: Kristus Jesus, den människoblivne Gudssonen, han trädde i sitt jordiska liv fram. Han trädde inte fram som gudamänniskan. Han trädde inte fram i Guds skepnad, utan som en vanlig människa. Som en vanlig rabbin. Han kunde för hela världen ha uppträtt så som gudamänniska. Han kunde ha uppträtt hela tiden som han uppträdde på förklaringsberget. Då såg Petrus, Jakob och Johannes den gudomliga strålglänsen lysa fram. Den gudomshärlighet som han hade hållit tillbaka och dolt, den härligheten spred sitt sken på förklaringsberget. Spred sitt sken så att lärjungarna föll till marken i förskräckelse. Ja, så stor var Petri i förskräckelse att han inte visste vad han skulle säga. Berättar Markus i 9:e kapitlet, den 6:e versen. På förklaringsberget skedde detta, att Jesus förvandlades inför sina 3 lärjungar. Jesus blev förvandlet för ögonen på dem. Sedan heter det, då de sedan lyfte upp sina ögon såg de ingen utom Jesus alena. Lägg märke till att det inte är Guds sons Jesu väsen som här undergår en förvandling. En förvandling eller förändring, en metamorfos. Sådana förvandlingar och förändringar berättas om i hedniska gudasagor. När Jesus gick ner från förklaringsberget och lärjungarna såg Jesus ensam. Den ensamme enkle läraren, rabbinen. Då var hans gudomliga väsen inte mindre gudomligt. Han ägde när han gick ner där för berget, han ägde också då gudomens hela fullhet, men han dolde den. Ingen förvandling ägde rum alltså i hans väsen. Han höll endast tillbaka gudomen och dolde den för lärjungarnas ögon. Det var alltså endast hans yttre framträdande som då nedanför berget var annorlunda. Nu var han i yttre motto som andra människor. Ja, visst var han som andra människor, men han var ju gudsskepnaden. Han var gudamänniskan också efter förklaringsstunden. Ja, vi kan tänka på Jesus i Getsemane. Han skulle ju snart gripas. Men när Jesus till dem som söker honom för att gripa honom säger: det är jag, jag är. Då lyser gudomen för en kort stund fram och det heter: det föll till marken. Varför höll då Jesus tillbaka gudomen så att den ej trädde fram annat än vid några korta stunder och vid några tillfällen på förklaringsberget vid hans tecken och under? Ja, han har ju själv svarat på detta. Han hade ju inte kommit för att låta betjäna sig så som gudamänniska, utan för att tjäna och ge sitt liv i det mångas ställe. Matteus 20:28. Han förnedrade sig själv, han utlottade sig själv, han ville detta. Och han förklarar ju själv, han förklarar ju också själv att han i sin förnedring, han behåller makten. Jag har makt att ge mitt liv och jag har makt att ge mitt liv och ingen tar det ifrån mig. Och jag ger mitt liv av fri vilja. All makten, all vetandet, allestädes närvaron. Gudomens hela fullhet, de gudomliga egenskaperna. Han ägde allt detta, men han la endast undan det ständiga bruket av dem. Människorna grep honom, spottade honom rakt i ansiktet, slog honom och naglade honom fast vid korset. Se mannen, människan. Han ville det själv, men också den bespottade ägde gudomshärligheten. Så koncentreras hans förnedring på långfredagen. Men vi ska veta att Kristi förnedring omfattar tiden från födelsen till hans död och begravning. Redan från födelsen. Vi kan tänka på vad som hände på den åttonde dagen. När han gick in under lagen, ställdes under den och lät sig för vår frälsnings skull omskäras. Och då han underkastade sig omskärelsens sakrament, då skedde det inte för att han i sin person behövde upptagas i Guds nådesförbund, utan det skedde för att han i enlighet med Guds rådslut skulle uppfylla Guds lag i människornas ställe. Hans omskärelse är alltså en del av hans försoningslidande. Världens syndaskuld var lagd på den åttaårige gossen ända från hans födelse. Så omfattar Kristi förnedring tiden från födelsen fram till hans död och hans begravning. Men, och det är viktigt, Kristi utblottelse är ej lika med hans människoblivande, hans mandom, hans inkarnation. Nej, att Gudssonen antog en mänsklig natur innebar inte att gudomen skadades, så att vi i Gudssonen äger en skadad och handikappad Gud. Nej, Jesus sa ju själv: jag och Fadern, vi är ett. Efter gudomen är Guds enfödde son i sin antagna mandom. Han är Gud av Gud och av samma väsen som Fadern. Han är av samma väsen som Fadern. Alltså utblottande och människoblivande är ej identiska. Visst är det sant att Guds son blev fattig för att göra människan rik. Men denna fattigdom ser en kristen inte i sonens gudom, som skulle något fattas i hans gudomliga väsen, utan i sonens antagna mänsklighet då han utblottade sig själv. Och här måste en kenotisk kristologi avvisas. en kenotisk Kristuslära. Och vad betyder kenosis? Jo, det betyder utblottelse, men i en falsk mening. Kristus Jesus utblottade sig själv, han tömde sig själv, står det, han uttömde sig själv. Och då kommer den kenotiska kristologin, den kommer med ett tillägg, en tilläggsfråga. Vad var det Kristus Jesus tömde sig på? Och svaret blir då alltid detta: på något sätt tömde sig Kristus Jesus på sin gudom. Det är falskt. Detta är kenotisk kristologi som avvisas. Detta är icke biblisk kristuslära. Texten säger inte heller att han uttömde sig på något. Nej, han utblottade sig själv. Det var hans viljehandling som förkunnas, hans lydnadshandling. Den som förnedrar sig så att han var lydig in i döden var alltså inte utblottad på något gudomligt. Det heter ju om honom att han är till i Guds skepnad. Att denne som förnedrade sig, han samtidigt var han ju till och ägde Guds skepnaden. Han ägde gudamänniskans. Han var gudamänniskan. Måste då sådana sanningar, måste en kenotisk kristologi avvisas här på Karmöja? Den ön ska ju vara känd för sin gudaktighet, har jag hört sägas. Ja, jag tror det. Också i Norge måste den rätta Kristus tron bäras fram mot ett falskt vittnesbörd. I sin kristliga troslära vänder sig Hallesby mot den lutherska ortodoxin och anklagar den för att den fastnade i den gamla utvärtes uppfattningen om Guds oföränderlighet. Men ett fasthållande vid Guds oföränderlighet, det är ju mycket viktigt. Det vet ju redan hedningarna att Gud är den oföränderlige. Hur kan Hallesby börja bekämpa det som redan en hedning vet om Gud? Ty om Gud förändras i uppenbarelsen, vem kan då veta och förstå vem och vad den sanne guden är? Och Hallesby menar att endast i etiskt avseende är Gud oföränderlig. Hallesby kom också att i sin dogmatik föra fram en kenotisk kristologi, att Kristus tömt sig på något, på sin allmakt och på sin allvetenhet. En sån föreställning är oerhört vanlig från allt sedan mitten av 1800-talet. Och i Sverige möter vi en sån föreställning i psalmer, i teologiska framställningar. Till exempel Erik Gustav Geijers psalm som har sjungits i Sverige: du bar ditt kors och Jesu mild. Och det säger Erik Gustav Geijer: din makt som inga gränser vet, du lade av. När stopp här. Det har han icke lagt av. Jag vill inte vara med och sjunga och smäda Herren Kristus. Han lade av bruket, det ständiga bruket av sin allmakt. Men ingen ska säga att han lade av allmakten. Detta är falskt. Han lade av det ständiga bruket att bruka den för egen vinning. Nej, Jesus inte bara handlar gudomligt, han är Gud. Också på långfredagen är Kristus Jesus Gud. Han är hög och härlig, han är Herren, härlighetens Herre. Han är den som tronar på keruberna. Kristi förnedring, Kristi lydnad in i döden. Ja, när denna förkunnas, då träder ju hans gärningar fram. Melanchthon sa de orden: det är att rätt lära känna Kristus Jesus, att känna hans välgärningar. Ja, men Melanchthon, när han sa de orden, då ville inte Melanchthon nedvärdera Kristi person till förmån för Kristi verk. Han är den Herren Gud. Ja, när vi ska dö en gång och då därefter ställas inför den yttersta domen: vem ska frälsa mig? ska jag då kunna få hjälp av en Kristus som själv förklaras som tömd och svag och som tömd på gudomlig allmakt? Nej, den lutherska kyrkans bekännelse säger: vi kristna måste veta att om Gud inte är med på vågen och bestämmer utslaget, då är vi förlorade. Jag menar, säger Luther, om det inte får heta att Gud har dött för oss, utan bara en människa, så är vi förlorade. Vår enkla tro är alltså den att Guds son som blivit människa har lidit och dött för oss och återlöst oss med sitt blod. Hur skulle vi kunna åka hem på de farliga vägarna här och se dessa väldiga stup om vi inte visste detta, att det är gudamänniskans blod som har utgjutits? Om jag med mina gamla Volvo Amazon åker ner i stupet, så är det ju ändå ingen fara, för jag vet ju att jag är frälsad, därför att det är ingen vanmäktig förändrad Gud som dog på långfredagen. Ty från och med det ögonblick då gudomen och mandomen förenas i en person är och kallas Maria son allsmäktig och evig Gud. Och det heter, så heter det i vår bekännelse. Och det är ju Concordieboken, Concordieformen, den som Wisslöf har sagt för någon månad sedan att det var ju för väl, säger han, att vi i Norge inte har antagit Concordieformen. Men tänk om Norges lutherska kyrka hade antagit hela den lutherska bekännelsen. Då hade Concordieformen stått där och kanske kunnat hjälpa Hallesby fram till en rätt Kristuslära. Se på Kristus Jesus. Se på Jesus när du ska dö en gång. Och se på den rätte Gudssonen som är både sann Gud och sann människa. Sann Gud, allsmäktig som bär allt. Sann människa. Ja visst, han var svag och han grät och han våndades inför korset. Se på honom som är sann Gud och är allvetande. Men se på honom också människan som växte till i kunskap. Som hade ett begränsat vetande efter den mänskliga naturen. Se på honom som är allestädes närvarande. Han säger ju själv i Johannes evangeliet 3:13. Där står det orden som han själv talar. Och likväl har ingen stigit upp till himlen utom den som steg ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Människosonen som vandrade i Galileen och som korsfästes i Jerusalem. Denne samme människoson var samtidigt i himmelen. Han ägde den gudomliga allestädes närvaron. Så får dessa ord Guds, den står där sida vid sida. Vi får inte reducera hans gudom som skulle han vara en lägre gud. Vi får inte heller reducera hans mänsklighet som skulle hans mänsklighet bara vara ett sken, en fantasma. Som skulle Jesu mänsklighet vara en vålnad. Nej, låt oss sammanfatta. När Kristi utblottelse förkunnas, då predikas alltså en stor hemlighet. Det är alltså inte hans upphöjelse som är svårtillgänglig och obegriplig. Det obegripliga i kristendomen, det är Gudssonens kors, det ofattbara korset. Att denne som spikades fast vid korset och verkligen var Guds son. När därför aposteln Paulus utlägger Saltarsalmen vers 68 och förkunnar att Kristus får upp, då tillägger aposteln Paulus i Efesierbrevet eftersinnande och eftertänkande: men han som får upp. Ja, vad innebär det? Om inte att han hade farit ner till jordens lägre rymder. Den evige, härlige, evige Gudssonen, han kom till oss och delade fattigdomen, armodet. Och dog det ställföreträdande korsdöden. Det som för otron är självklart. Ja, det som är den självklara utgångspunkten i så kallad objektiv religionskunskap. Nämligen människan Jesus. Det anses ju så självklar utgångspunkt. Det är för tron en stor hemlighet. Den stora hemligheten. Vår tro rymmer en stor hemlighet. En gudomlig hemlighet. Gud uppenbarad i köttet. Förklarad rättfärdig genom anden. Så var då denne en rättfärdig man och Guds son. Ja. Vi ska här läsa en psalm i den norska sångboken som är så vacker. Och det är sången 449 som vi här ska läsa. Och innan jag läser den sången så vill jag få säga att den katolska kyrkan den lär att man inte får tillbedja Jesu mandom. Man får inte tillbedja Jesu mänskliga natur. Den katolska kyrkan lär att det är Gud ensam som det tillkommer tillbedjan, dyrkan och kult. Jesu mänskliga natur får inte tillbedjas. Utan om en katolik ska tillbeda den mänskliga naturen, då säger den katolska kyrkan att den mänskliga naturen tillkommer det en stor vördnad. Samma vördnad som katolikerna ger Maria och helgonen, samma vördnad får en katolik också ge åt Jesu mänskliga natur. När vi vet detta, att det är kött, vi får tillbedja Jesu kött. Och här har vi i vår norska sångbok en enkel rätt tillbedjan. Jesus det eneste, heligste, reneste, namn som på människoläppar är lagt, fyllde av härlighet, fyllde av kärlighet, fyllde av nåde och sannhet och makt. Ja, du är den eneste, heligste, reneste, ge mig ditt rene och helige sinn, fräls mig fra snarene, fri mig fra farene, ta mig till sist i din härlighet in. Det är kristen tillbedjan. Guds evige son, han hade kunnat träda fram som gudamänniska, men då hade han skrämt hela världen. Han gjorde inte detta, han dolde gudomen och lät sig spikas fast vid korset. Och i sin förnedring så lät han sig dödas och korsfästas. Men i detta ligger ju vår salighet och vår ära. Amen. Låt oss bedja. Vi tackar dig, o Gud, att du i din kärlek så älskade världen, den syndiga världen. Att du för vår frälsnings skull sände din enfödde son och lät honom gå korsets väg. Att din enfödde son själv av fri vilja gick den vägen och offrade sig för oss. Och därför vet vi av evangeliet att våra synder är förlåtna, att vi genom tron får äga en evig Gud, en nådig Gud och det eviga livets hopp under denna farliga resa i denna farliga värld. Tack Gud för detta härliga evangelium. Amen.
Jesus, 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 Jes Yeah.